Hej och välkomna till avsnitt 1057 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Trump fortsätter kampen mot coronaepidemin. Här uppdaterar jag tillsammans med Björn Nordström om det senaste. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Kampen mot coronapandemin fortsätter och Donald Trump är ju en av dem som, han har fått mycket kritik från hela världen, men han är också en av dem som enligt mig verkligen har tagit befäl över ämnet på ett väldigt, ja, kraftfullt och starkt sätt och sådär. Och ja, vad är det senaste som har hänt i kampen mot coronapandemin?
Ja, Donald Trump, han har declared ett New York, state of New York, som ett major disaster area. Vilket gör att det kommer att sättas in ännu fler resurser för att New York då inte ska bli en pandemin, inte ska till rejält i New York. Den har redan slagit till, men det går fortfarande, tror jag, att kontrollera det. Så att han vill satsa mycket resurser där. Mm. Och Trump har nu också beordrat att människor får inte vräkas från sina lägenheter på 3 månader. Och banker får inte, om man inte har råd att betala hyran så får man inte vräkas på 3 månader, och om man inte har råd att betala sitt bolån så får inte banken komma och liksom ta över bostaden och kasta ut den på 3 månader heller.
Just det. Mm.
Så att det är flera stycken konkreta saker som Trump gör nu. I princip varje dag så tar han nya initiativ just för att skydda vanliga människor som har blivit som är offer för det här, helt enkelt, va? Vad gäller ekonomiska offer, va? Och han har även då, Trump, alldeles var igår, tror jag, eller förrgår, gjorde han åberopade den så kallade Defense Production Act, vilket gör att privata företag håller just nu på att lägga om produktionen, för att istället för att producera till exempel strumpor och kalsonger så börjar de producera istället produkter som behövs nu, till exempel maskar. Så att det som mobiliseras nu i USA mellan den privata sektorn och offentliga sektorn och staten gör nu den största mobiliseringen och samarbetet sedan andra världskriget, kan man väl säga, va? Och det här är någonting som är väldigt, väldigt ovanligt. Men jag tror att det är ett samarbete som normalt inte svenska, tror jag, begriper. Helt enkelt, va? Men det är ett otroligt stort samarbete som sker nu mellan stora amerikanska företag som är världskända och staterna. Bokstavligen. Man lägger om en produktion från en produkt som man har tillverkat i många år och stoppar den och tillverkar något helt nytt nu. Och det skapar ju också utmärkta tillfällen för nya jobb. Och även då för att det här är säkert inte den sista gången som ett så här problem med ett virus eller något liknande kommer att ske i USA eller i världen. Så att jag tror att det är bra att man på något sätt nu börjar förstå att det här kan bli ett problem i framtiden med. Speciellt när Kina blir ett större hot med över tiden.
Jag kan bara säga kort om den här The Defense Production Act. Det är ursprungligen från 1950 och den tillkom under Koreakriget för att man skulle kunna, ja, ordna material då till militären då. Så att sen har den använts i katastrofsituationer många gånger tidigare, så att det var inte, alltså den används väldigt ofta förut också, den här The Defense Production Act, men kanske inte så storskaligt som nu.
Skillnaden är att den är väldigt storskalig. Normalt så har det ju inte varit så att det kanske varit ett eller två företag, och man kanske istället för att de har producerat någonting då, säg 5 dagar i veckan mellan 8 och 5 på vardagarna, så har de kanske producerat 7 dagar i veckan mellan 8 och 5, typ sådär, va? Mm. Men det vi ser nu är att stora företag, Honeywell, 3M, Haynes, Johnson och så vidare och så vidare, va, lägger om hela produktionen, va? Så att istället för att tillverka någonting som jag nämnde då, till exempel strumpor och underkläder, så gör de inte det längre, eller de drar ner på det rejält och istället tillverkar förnödenheter, helt enkelt, va? Som till exempel maskar och andra saker inom sjukvården. Och det är någonting som inte har skett i princip sedan andra världskriget, när det mobiliserades för att producera mycket just för att kunna stödja kriget i Europa, naturligtvis, och sådär. Så att det är på ett helt nytt plan som det här görs, till skillnad från tidigare.
Ja, och det visar att Trump är, alltså, att han är handlingskraftig. Han har ju fått kritik från olika håll, och det senaste jag läste, det var en artikel i Washington Post där det är ett antal ganska kända CIA-män som är ganska Trump-kritiska då. De skrev en artikel om att CIA varnade för det här viruset i Wuhan i Kina tidigt, men Trump tog det inte på allvar, Trump-administrationen tog det inte på allvar, och då läste jag en rebuke mot den här artikeln på Red State, i en artikel där då. Och där skrev författaren heter, jag ska kolla namnet på, så alltså man kan googla på honom. Ja, jag hittar inte nu i alla fall, men en artikel på Red State. The Washington Post runs a shameless CIA-authored hit piece to blame President Trump for the spread of Wuhan virus. För de driver alltså tesen att Trump fick vetskap om det här tidigt men gjorde ingenting, menade de. Och då rebukar den här artikeln genom att säga att den här kunskapen, den var allmän kännedom. Och faktum var att CIA, de brydde sig inte om det här då, därför att alla trodde att det var bara en lokal grej och att det inte skulle bli så stort. Och det stod om det här i mainstream media överallt, att det hände en stor sak i Kina. Men det var ingen som trodde att det här skulle bli så stort. Det var först några veckor senare som det vart jätteallvarligt. Så att, ja, en rebuke mot det. Och jag skulle vilja säga så här att det är ju hela tiden pratet om att Trump har gjort för lite och han tog det inte på allvar i början. Men återigen, okej, retoriken var inte lika tydlig i början, det kan man säga. Men praktiken, han var en av de första ledare som gjorde något riktigt konkret. Stängde gränsen mot Kina redan i slutet av januari. Det här får inte förglömmas, för det är en oerhört stor och viktig grej. Ingen ledare i Europa gjorde något liknande.
Ja, vi får också komma ihåg, det spelar ingen roll vad Trump gör eller inte gör, han får alltid kritik. Om man hade gjort någonting på tidigt stadium, då hade det ju gapat rasism omedelbart. Gjorde de ju, när han stängde gränsen mot Kina, det var ju rasism. Va? Om han hade då, nu vet jag ju inte specifikt vad den här informationen handlar om, så CIA-gubbarna pratar om och så vidare. Och jag tror inte det är många som har den informationen heller. Va? Men om han hade fått reda på något tidigare och gjort någonting tidigare och börjat prata med Kina och ett virus, då hade det ju gapat rasism från samma Washington Post hade anklagat honom för rasism då istället. Så det spelar ingen roll vad han gör. Agendan är densamma, att vad han gör eller inte gör, det gäller att nita Trump istället för att titta på vad som faktiskt sker och vad han faktiskt gör. Och tittar vi nu på det han har gjort med det här, till exempel då när han gör den här Defense Production Act till exempel då, det är att han visar ju att det Trump begriper, och jag tror inte Obama riktigt begrep det på samma sätt, därför att Obama var mer för en större stat, jag tror demokraterna begriper inte det. Trump fattar ju naturligtvis att ett sånt här problem kan inte lösas av staten enbart. Ett sånt här problem måste lösas av den privata sektorn till stor del. Staten har ju sin roll, kommunerna har sin roll, delstaterna har sin roll, men den privata sektorn har en oerhört stor roll. Och det är det Trump begriper. Och jag tror att om det hade varit en demokratisk president, nu kanske de fortfarande hade declared, eller åberopat den här då Defense Production Act. Men jag tror att Trump har större förståelse, eftersom han då är en kapitalist. Han begriper att utan privata företag som hjälper till, så kommer inte det här att kunna lösas, eller så kommer det ta mycket längre tid. Och jag tror att det är någonting som jag tror många svenskar inte begriper. Jag tror att många svenskar som lyssnar på det här, man är så van att i Sverige så när det är ett stort problem, då vänder man sig till staten och staten ska lyssna eller ska lösa alla de problemen, eller hur? Det är så det fungerar, va? Men jag tror att Trump begriper att så går det ju inte till. Det jag tänkte nämna också, det här är farligt om det kommer en Bernie Sanders eller en socialist som då blir president i USA, det är att det finns naturligtvis en fördel med att åberopa den här Defense Production Act. Det är ju det att man kan då i princip tillfälligt förstatliga företag. Man säger till företag att man beordrar dem att ni måste börja producera produkter A, B och C. Det har han rätt att göra nu helt enkelt, va? Men företag, tack och lov, gör det frivilligt. De gör det frivilligt istället för att bli beordrade. Mm. Det farliga med en sån här act, det är att om det kommer en socialist eller en galning som Bernie Sanders, det är att han kan säga att jag ska åberopa Defense Production Act nu för att kunna förstatliga tillverkningsindustrin i USA helt enkelt, för att rädda USA från kapitalismen och istället övergå till socialismen. Va? Mm. Så att den kan helt felanvändas om det hamnar i fel händer. Va? Och det är det som faran är. Va? Nu finns det ju checks and balances, så jag tror att risken är hyfsat liten. Men jag tror att en mer vänsterorienterad president kommer att kunna, vad ska man säga, misuse, felanvända en sån här act. Till exempel att Bernie Sanders skulle kunna säga att jag kommer att åberopa klimathotet som en national emergency, så nu kommer jag tvinga företag att börja tillverka vissa saker för klimatets skull. Va? Mm. Det är risken. Jag tror det är väldigt, väldigt farligt att
ja, jag håller helt med, och det finns ju ett historiskt exempel som i alla fall alla håller lite med om det, men som många konservativa, jag är inte hundra på att alla liksom paralleller håller, men som många konservativa menar var ett exempel på det, och det var The New Deal på 30-talet då, för att komma ur den riktiga, alltså ursprungliga depressionen och den stora depressionen som utlöstes vid börskraschen 1929. Och det var ju Franklin Delano Roosevelt, den här ikoniska demokratiska presidenten, som sjösatte New Deal när staten skulle gå in, och ja, man gjorde allt möjligt, man satte på vägar och mycket som gjordes var bra, men det var också väldigt mycket pengar som kastades i sjön och man skulle hålla igång bara för att hålla igång och sådana saker. Och kritikerna menade då att de absolut grövsta kritikerna menade att det här funkar inte, men de andra lite mjukare kritikerna, de menade okej, det var bra där och då, men sen var det ju permanent i samband med Lyndon B. Johnson och liberalismen. Man permanterade, de demokratiska presidenterna permanterade New Deal i samhället. Och det är väl lite samma farhåga som du beskriver med Bernie Sanders.
Precis, och risken finns ju då att han gör två saker. En är den här The Green New Deal, som att de ska då börja köra över folk med och åberopa den här samma National Defense Production Act. Och den andra är ju då naturligtvis Medicare for All. Och det är risken med det här, att att om det här hamnar i fel händer så kommer det utnyttjas på det viset. Och då i princip så kör man socialismen rakt igenom och vad ska man säga, förklarar det med, eller att ursäkta sig med, att det är helt en national emergency som man måste åberopa just det här sättet, va. Och det tror jag, förhoppningsvis kommer inte det ske. Det finns tack och lov checks and balances. Så det är väl det som impeachment är till för, och även då högsta domstolen är till för att stoppa. Mm. Men risken finns.
Ja, precis. Har vi något mer att rapportera om?
Ja, jag tänkte ta upp att idag, just nu, så sitter de i senaten och pratar om hur det här, det ryktet är att det ska vara två, vad heter det på svenska? Trillion, två biljoner med B, va? Ja, just det. Dollar ska då sättas in som ett stödpaket på olika sätt för att hjälpa vanligt folk med allt ifrån kontanter till småföretag till stora företag och så vidare och så vidare. Va? Så, det som skulle påverka mig rent konkret, det är ju, så länge jag inte blir av med jobbet till exempel, va? Så skulle jag, det pratas om att man ska då få en check på typ $1,200 per vuxen person. Så jag och min fru skulle då $2,400 kontanter skickade till. Och sen pratar de också om att man ska få ett skatteavdrag på $1,000 ytterligare och så vidare. Va? Så att det vi förmodligen kommer att se inom den närmsta månaden, om en månad kanske, det är att vi får en check i postlådan helt enkelt, ett par stycken, va? På ett eller annat sätt. Så att, och sen så har vi, jag har många vänner, personliga vänner som driver småföretag. Och de hoppas väl då på att de ska få allt ifrån någon stimulans också, vilket betyder att de ska kunna hålla kvar en eller ett par anställda, men att lönen under en månad eller två betalas av staten, man drar skattepengar eller lån antar jag. Men att lönerna ska betalas då av staten, och även då att de ska kunna få själva kunna driva sitt företag, eller i alla fall inte behöva lägga ner det, utan kunna betala sin egen försörjning genom statliga bidrag på något sätt, va. Så att vi kom, det är, men min förståelse är att det är väl lite käbbel nu i senaten fram och tillbaka, men jag gissar på att ikväll, i natt eller imorgon i senaste, borde det vara klart, därför att de kan inte dra ut på det hur länge som helst, därför att det kommer inte folk att acceptera.
Nej, jag tänkte ska gå tillbaka till viruset lite grann. Dels två uppdateringar, dels så har Rand Paul, den demokratiska, eller den republikanske, libertarianske, republikanske senatorn, han har fått coronavirus nu. Yep. Och du skickade en video på Facebook tidigare om Kanadas premiärminister Justin Trudeau, hans fru, jag vet inte vad hon heter, men hon hade filmat sig själv i alla fall när hon låg i en sjukhussäng, och hon hade, ja, så här, syrgas till näsan, alltså väldigt svårt att andas. Hon är ju ganska ung, alltså hon kan inte vara, alltså i 40-årsåldern kanske.
Ja visst, hon är Sophie Trudeau.
Okej, och det såg ju väldigt otäckt ut.
Hon är svårt sjuk. Jag menar, jag tror inte hon kommer att dö, men hon är allvarligt sjuk. Alltså, vi pratar om Kanadas premiärminister, så att hon är naturligtvis den bästa sjukvården som Kanada kan erbjuda, va? Men att hon är väldigt svårt sjuk. Problemet som USA ser nu, och det här är, borgmästaren i Miami är väldigt upprörd över det här, så han tvingade stänga alla alla beacher i Miami, och även då New Yorks guvernör Andrew Cuomo är också förbaskad. Det är många unga som anser sig vara liksom, som skiter i liksom att i alla regler och uppmaningar att hålla sig hemma, utan de gör såna här partyn som de gjorde upp i Åre, läste jag på något pratsen i svensk media. Att de går ut på i beach och lägger sig på beachen i Miami i tusentals, och de går ut i New York och håller på och så vidare, och helt enkelt struntar i rekommendationer, och sen så tar de ju med sig det jäkla viruset, och så går de hem till äldre personer eller de som är redan sjuka, va, och sen kolar de om vippen några dagar senare, va. Så att det är ett stort problem just nu, och både New York, Kalifornien, Illinois, Connecticut och New Jersey har gjort nu lockdowns, med andra ord att man får bara vara typ två personer på offentlig plats tillsammans, mer än två personer får man inte vara. I Vermont så har de dratt ner till 10 personer nu, men ryktet är att de ska göra två personer om några dagar, eller till och med en lockdown här i Vermont. Med andra ord, lockdown betyder att du får inte ens lämna hemmet om du inte har en extremt akut situation. Du måste till sjukhuset, du får åka och handla mat, eller du måste åka till apoteket och skaffa medicin. Ja. Jag var just alldeles för bara någon timme sedan så var jag tvungen att åka och handla, va, i en affär. Och det var ju väldigt få personer ute, det ser man. Det är ju helt dött nu på gator och torg. Men i affären så räknar de ju folk som går in. Man har andra ord att de får bara ett visst antal personer i affären. Och om det övergår det antalet, då får man stå och vänta utanför till andra människor har gått ut. Va? Så man ser att det börjar bli verkligen regler och regleringar då som börjar påverka dagliga livet ganska kraftigt.
Är det på delstatsnivå de här besluten fattas om de här lockdowns?
Ja, lockdowns i delstatsnivå. Presidenten kan göra det på federal nivå om han vill, men han har valt att inte göra det, utan han hoppas på att uppmaningar ska gälla. Och han är också inte en sån som, till skillnad från vad svensk media försöker måla upp honom som, han är inte en totalitarist som vill centralisera makten. Han istället litar på och vill decentralisera makten och litar på att Trump vet inte bäst vad som pågår ute i delstaterna. De som vet bäst vad som pågår ute i delstaterna och kommunerna, det är ju guvernörerna och borgmästarna helt enkelt, va. Så han vill ju överlåta många av de besluten till delstatsnivå och lokalnivå, därför att det är de som vet vad som pågår bäst. Mm. För att det är meningslöst att liksom stänga ner en delstat som har allt under kontroll redan, va. Bara för att, jag menar, varför stänga ner Nebraska? Eller göra en lockdown i Nebraska när Kalifornien har problem. Ja, det är lite grann sådär, va? Ja, utan man måste titta helt enkelt på mer regionala på regional nivå och kommunnivå. Och där vet ju inte Trump, så han ger rekommendationer. Men om saker och ting spårar ut fullständigt, va? Säg till exempel att Kalifornien och New York är på en lockdown, men så till exempel då, så får de ju först att massa New York-bor som är sjuka av viruset ska åka upp till Vermont och festa. Ja, då kommer han ju naturligtvis att försöka sätta stopp för det där. Ja. Då måste han göra national lockdown.
Ja, verkligen. Men det är intressant att i USA finns det ju en jättestor debatt om det här, därför att många menar att det här bryter mot konstitutionen. Alltså den här formen av debatt finns ju inte alls i Sverige. Vi har ju, det kommer ju massa teorier nu att nu kommer Fed att ta över, och det är alltså de här libertarianska konspirationsteorierna som har funnits i de här Ron Paul-kretsarna i tid och evighet liksom, blåser upp nu. Och den här balansen är ju extremt viktig. Alltså när går man för långt, när går man inte för långt? Den diskussionen måste ju föra. Och jag tror att den har mycket större potential att föras och bejakas på ett sansat sätt. Alltså man måste agera, staten måste agera nu. Men ändå på något sätt kunna backa när det här problemet är över. Och den potentialen är mycket större under Trump än den skulle ha varit under en demokrat. Så att jag tror att de åtgärder vi får se, vi får hoppas i alla fall att de inte blir liksom permanenta, utan att det är temporära åtgärder som är till för att hantera den här coronakrisen och sen så avveckla man.
Visst. Och jag tror också att jag tror rent politiskt sett, även om Trump bryr sig om mest först och främst, det är ju naturligtvis säkerheten för människor och hälsan för människor, och naturligtvis då även ekonomin då. Men jag tror rent politiskt så tror jag också det är bra att han delegerar ansvar till guvernörer och delstatsnivå naturligtvis. Därför att om Trump skulle bestämma vad som pågår i ultraliberala Kalifornien eller New York till exempel, då kan man ju se som Gavin Newsom som är guvernör för Kalifornien och Andrew Cuomo som är guvernör för New York, de skulle bli det rosenrasande, va. Nu är det istället tvärtom. De berömmer ju Trump för det Trumps agerande, och istället får de ta hand om sina egna delstater, och när de behöver hjälp av Trump, ja, då kommer han ju in. Och det har ju till exempel Cuomo i New York redan bett om, och det var ju därför Trump gjorde då en state of emergency specifikt då för New York som är extra hög för att kunna hjälpa New York. Så att Trump visar verkligen prov här på att han är väldigt skicklig att balansera direktiv och lagar och regler och nya regleringar helt enkelt, va, med att låta guvernörer och kommuner styra sig själv och istället ha kommunikationen och samarbetet flödande. När det behövs mer hjälp, då får de mer hjälp, men han vill liksom inte gå in och tala om vad en guvernör ska göra när guvernören faktiskt är kapabel och hantera situationen själv.
Ja, och vi kan också bara nämna att Andrew Cuomo, alltså New Yorks guvernör, han lovordade också Trump. Det var ju även tidigare så pratade vi om Gavin Newsom i Kalifornien, men även nu Andrew Cuomo.
Ja. Ja, och jag tror att många svenskar då som matas av svensk media helt enkelt säger att Trump, han är ju fascist och nazist och han är ju maktgalen och så vidare och så vidare, va. Nu verkligen ser vi ju att Trump verkligen är skicklig på att samarbeta och balansera utövning av makt och att delegera makten helt enkelt på ett väldigt, väldigt bra sätt. Newsom och Cuomo skulle ju inte berömma Trump. De berömmer ju inte Trump utan vidare, utan det krävs något massivt och stort för att han ska få beröm av dem till exempel, va. Så att jag tror att vi ser ett väldigt, väldigt fungerande system som Trump är skicklig på, och jag tror att man får en helt annan syn, även amerikaner då naturligtvis som ogillar Trump får en helt annan syn på Trump, hur han egentligen agerar, för att jag tror media har faktiskt även vänstermedia, även om de kritiserar Trump för både redan andra, va, så har det faktiskt varit hyfsat bra rapportering om det här. Jag tror att man har, många journalister har liksom lagt bort sina förutfattade meningar, sitt hat och sina känslor mot Trump, och försöker, och har faktiskt gjort en hyfsad rapportering av vad som pågår, även om naturligtvis då det lyser ju igenom att de ogillar Trump. Men det är svårt också när människor ser att det gör skillnad i det han gör i vardagslivet, va, under den här krisen, så förstår de ju att media kanske inte rapporterar.
Nej.
Allt korrekt jämt.
Vi kan avsluta med två saker. Dels det vi sa i förra podden, att Trump-opinionssiffrorna, allmänheten, en majoritet stödjer ju nu Trumps hantering av den här coronakrisen. Yep. 55% tycker
56
att han
gör, tror jag. Var det 55?
Okej, det är kanske 56, något sånt där. Men en majoritet, yep, i alla fall stöder hur han har hanterat det hela, och det är en uppgång från typ några veckor sedan bara. Så att en tydlig majoritet, och det visar ju på att man har förtroende för det ledarskap som jag utifrån mitt perspektiv tycker är jättebra. Stefan Löfven, vår statsminister, har nu tal till nationen som detta här ikväll i 6 minuter i SVT. Och det var väl ett hyfsat tal, det var inte politiskt och sådär, men det var inte bra, det var inte alls Trump-stil liksom, utan Trump är mycket bättre på att hantera sådana här kriser, det är ingen snack om den saken. Som sista grej så kan jag också säga att Joe Biden, han kommer att börja hålla regelbundna och offentliga briefings om coronakrisen, alltså han kommer att försöka ge ett alternativ respons på hur han skulle ha gjort under den här krisen om han hade varit president. Och jag menar, det kan jag tycka är lite löjligt. Jag menar, i en sån här situation så borde man stå enade, och det har alltid funnits den här idén i USA om att man ska inte kritisera en presidentkandidat, ska inte kritisera den sittande presidenten utomlands. Och det här är ju nästan lite grann att göra samma sak, därför att det här är en internationell global kris, det är inte bara USA. Och vore det inte bättre att stå enad nu istället för att hålla på och gnälla på någon liten skitsak som, jag menar, tittar vi på Joe Bidens track record, backa 2 månader, så han pratade inte heller om det här viruset och ingen gjorde det liksom. Mer än då Trump kanske då. Så att, ja.
Ja, jag tänkte bara nämna ett par snabba saker här. Nummer 1, jag såg en intervju med en av Joe Bidens talespersoner för 3-4 dagar sedan, och den talespersonen då, nu minns jag inte namnet, det var en svart kvinna, men det spelar ingen roll. Men talespersonen i alla fall, hon förklarar ju att det viktigaste nu är att vi inte ska nämna att det här är ett kinesiskt virus, för det är rasism, utan det viktigaste är att vi får inte offend någon över det här, och vi får absolut inte offend Kina över det här. Med andra ord, de är livrädda för att Kina ska bli kränkt över att Trump nämner att det här är ett kinesiskt virus som kommer från Kina, va? Mm. Och det var, om det är det Joe Biden, om det är det hans kampanj handlar om, va, så då är ju inte han någon president som jag vill se, därför att hans intresse är inte att lösa problemet, hans intresse är att det här identitetspolitiken ska genomföras som det är tänkt, va? Och det är livsfarligt för land och för människor. Nummer 2, så kan jag säga att New Yorks guvernör Andrew Cuomo är faktiskt den demokraten nu som trendas mest i USA, som visar mest ledarskap bland de demokratiska politikerna i hela USA. Andrew Cuomo har, nummer 1, han har visat stort ledarskap. Jag har följt mycket, jag har sett många intervjuer med honom och många presskonferenser med honom de senaste 10 dagarna, 2 veckorna kanske, va. Andrew Cuomo har tagit över som demokraternas ledargestalt. Och jag tror att Biden och Sanders känner sig väldigt pressade nu att försöka göra någonting, så att jag tror att Biden ska försöka göra en slags alternativ respons, då teoretisk respons, är som svar på att Andrew Cuomo faktiskt har stepped up och verkligen agerat väldigt skickligt i New York. Och dessutom, Cuomo har ju då, som vi nämnde förut, har ju berömt Trump över Trumps agerande, va? Mm. Och det visar ju att Andrew Cuomo, han kan faktiskt hantera det här praktiskt sett. Han bevisar att han klarar av att hantera det här praktiskt sett. Och han bevisar också att han klarar av att faktiskt ge presidenten stöd och beröm när det är bra, när det är rätt läge för det. Och det är det faktiskt just nu, för att Trump gör ett väldigt bra jobb. Ja. Så jag tror att Cuomo kommer att bli snackad om att istället för att köra Biden som presidentkandidat i sommar, kan vi på något sätt fylla in Cuomo där. Men det går ju inte, därför att Cuomo har inga delegater, va? Så att det blir ett praktiskt problem på det sättet, va? Men jag tror att många ser nu att Andrew Cuomo är nog den som skulle ha bäst chans att slå Trump i höst. Därför att Cuomo har faktiskt gjort någonting konkret när bara Biden och Sanders snackar teori.
Mm. Och vi kan börja nämna också att han har en bror, Andrew Cuomo, New Yorks borgmästare, yep, som heter Chris Cuomo, som jobbar på CNN. Och häromdagen så intervjuade Chris Cuomo på CNN då sin bror Andrew Cuomo. Och det var jätteroligt, för de skojade med varandra, och Chris Cuomo då, som jobbar på CNN och är lite yngre, han sa att han först lät han seriös och allvarlig, du har gjort ett bra jobb, men alltså, du får ju inte glömma bort att ringa mamma liksom. Och så stod de där och liksom skämtade med varandra. Och det var jättekul, för jag menar, så gör ingen i Sverige, utan det är bara i USA politikerna har den där roliga självdistansen och kan ha den på tv också.
Ja, just det. Sen pratar de ju också om det, att Andrew Cuomo berättade då att bron Chris Cuomo var mammas näst favoritson.
Exakt,
utan
exakt.
Andrew Cuomo var favoritson och så vidare. Så det var ganska roligt, va? Men jag måste faktiskt säga att jag har fått en ändrad uppfattning av Andrew Cuomo nu. Han är en framtida demokratisk presidentkandidat, tror jag. Speciellt om Trump vinner valet nu. Jag tror att Andrew Cuomo är någon att hålla ögonen på.
Intressant. För jag avsluta med en sista sak också. Det är att jag läste en jättebra artikel som finns på sajten uncoverdc.com, och den heter Why Italy av Tracy Beans. Och den här artikeln förklarar hur det kom sig att viruset vart så spritt just Italien. Och då förklarar hon att Italien har haft över 300 000 kinesiska invandrare sedan ungefär 20 år tillbaks. Och många lever i norra Italien, och då kom dit och hade sån här vanliga låglönejobb från början. Sen så fick de lite dyrare jobb, och de slog ut Italien affärer, och Kina pumpade in pengar hos de här italienska politikerna, så de var i princip köpta av Kina, de italienska borgmästarna och liknande. Och nu i samband med den här krisen och även tidigare så har det funnits rasism i Italien då, så kallad rasism mot kineser, för att de stjäl italienska företag och liknande och liknande. Och då menade man att det här pratet, den kinesiska staten menade det var bara liksom rasism när det var prat om coronaviruset. Så då hade man en kampanj i Italien som hette Hug a Chinese, krama en kines.
Ja, just det.
Och då skulle man se ut på gatan och krama en kines för att visa att man inte var rasist. Och ni kan ju gissa vad som hände sen. Så att det här är en jätteintressant artikel som verkligen täcker den här historien.
Det är så Joe Biden skulle hantera det här i USA, baserat på vad hans talesperson sa i intervjun för några dagar sedan. Va? Att han skulle skicka ut sin armé av demokratiska liberaler som inte kan tänka själva. Va? Utan och säga att spring ut och pussa och krama massa kineser på gatan nu, och sen så skulle det viruset spridas med löpeld hela USA. Va? Det är bokstavligen så han skulle köra racet, va? Och det är ju livsfarligt.
Den där var ju faktiskt rätt bra. Du borde skicka den till Trump, så kan man köra den på kampanjrallyn i höst.
Ja, precis.
Ja. Okej, men har vi något mer, eller ska vi sätta punkt här?
Ja, nej, jag tror att nästa uppdatering tror jag kommer att handla om exakt vad stödpaketet som kommer att skrivas på av Trump förhoppningsvis inom 2-3 dagar kommer att handla om. Så att det är väl det som är nästa stor grej, skulle jag tro.
Okej, tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1057 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.